En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och så har du en romersk bro.
Ja.
Römerbrücke, som tysken säger. Den äldsta bron norr om Alperna.
Som den kör man fortfarande bil på.
Trafiken. Vi har gjort det många gånger, från 100-talet efter Kristus. Alltså bara det att den håller, det visar ju på att romarna kunde det där med det praktiska. Det var bönder och advokater. Det är inte filosofer och skönandar i första hand. De kunde det där med kloaker, broar, akvedukter och annat. Och bygger de en bro på 100-talet och gör den tillräckligt stor, så kan du köra bil på den idag. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison.
Och Katarina Harrison Lindberg, gift med Dick och författare i historia.
Mm. Och nu har vi kommit till den här poddsäsongens turisttips. Antika lämningar, the highlights.
Ja, det har vi gjort. Vi har haft såna här avsnitt förr.
Ja, då var det svensk sten- och bronsålder.
Men nu
är det europeiskt fokus.
Nu hamnar vi i Aten och i Rom.
Ja, och hela övriga Europa.
Ja, hela övriga Europa faktiskt. Det får man väl ändå säga.
För de här antika grekerna och romerna, de lämnar ju efter sig teatrar, amfiteatrar, kloaksystem, broar, offentliga badhus, alla möjliga scener som man kan titta på.
Ja, det här är ju faktiskt ganska roligt, för att om man besöker alla som har rest i Europa har ju noterat detta, antar jag, att kommer man till en stad där som har legat inom det romerska rikets gränser till exempel, så kommer man också hitta badhus och lämningar kanske efter en teater, alltså någonting, det finns.
Ja, hade det här nu varit lämningar efter gamla förfallna hus från 1800-1900-talet, då hade vi sagt schakta bort skiten. Det här är ju ruiner, bygg något nytt. Men om det är ifrån 100-talet före Kristus,
då säger man ju inte det.
Det är ett kulturminnesskydd och folk beundrar och tycker att det är jättevackert.
Ska vi börja med, om man besöker Rom och Aten, så är det framförallt, det här är ju moderna storstäder idag.
Ja, om man besöker dem som vi har gjort, med barn dessutom, då får man tänka på en del saker.
Så man får finna sig i att det är trängsel och att det är varmt och det är trafik och det är köer. Och
för människan som turist är ett flockdjur. Man kan besöka antika lämningar som nästan ingen tittar på för att det inte finns på någon sorts turistkanon. Men är det däremot sådant som alla känner till och alla ska se, som har fått någon sorts speciell hype kring sig, som Colosseum och Parthenontemplet, då är det varningsflagga. Då får man turista med förnuft.
Ja, precis.
Eller kanske hoppa över det, se Colosseum utifrån.
Mm. Men sen finns det ju helt andra platser som inte alls har samma typ av trängsel.
Nej. Och då vill jag slå ett slag för torgen, de gamla torgen. Atens Agora till exempel.
Ja.
Väldigt skönt omkring. Och du och Nala hittade en liten sköldpadda där vid ett tempel, minns jag.
Ja, det gjorde vi.
Väldigt gulligt och idylliskt, mitt i det gamla klassiska Aten.
Mm. Och där var det inte alls trängsel på samma sätt som det är på en del andra platser.
Nej, för att alla ska upp på Akropolisklippan. Mm. Att då gå runt i det gamla Agora, det gamla torget och Poseidon tempel och Stoan och allt det här. Även om det är mitt under den turistiska högsommaren, så är det ofta väldigt fridfullt och lugnt.
Och det var likadant när vi befann oss i Rom senast. Så alla var på Colosseum.
Och står i kö till
Colosseum. Och sen är det jättetrångt även när man kommer in. Medan om man besöker andra platser i Rom, så är det inte alls samma trängsel.
Nej, till och med Forum Romanum är förhållandevis lugnt.
Ja.
Och lägger man då dessutom till ytterområden, till exempel om man nu ska gå dit, Lycaon, Aristoteles gympaplats.
Ja, nu är vi tillbaka i Aten.
Ja, då är det ju, då är man nästan ensam.
Ja, men det är ingen som vill se det.
Bör man gå dit? Och för att ge honom fingret?
Ja, det skulle vara det då. Man kan gå dit och vara lite förbaskad och knyta näven.
Och som du, talar in någon diatrib i mobilen. Ja. Man kan också åka till Roms katakomber. Sällan folkträngsel, för där ska du gå en guidad grupp. Eller till Ostia, Roms hamnstad. Mm. Det är sällan jättemycket folk. Och du har varit på opera?
Ja, i Caracallas termer. För de här platserna, en del av dem, de används ju faktiskt fortfarande. Och det är väldigt maffigt att se en opera i Italien. Ja. I en romersk ruin.
Det har jag inte
ruin.
Gjort, kan jag säga. Lite avundsjukt. Däremot har jag varit i Hadrianus villa. Och det var inte du.
Nej, det har jag inte.
Vi kom aldrig dit när vi var där tillsammans. Men det här ligger då i Tivoli. En förstad till Rom ute på landsbygden. Dit folk framförallt åker för att titta på Villa d'Este. Mm. Och Gregoriana, det har vi gjort tillsammans. Med renässansarkitektur och fontäner. Men nedanför Tivolikullen, där ligger Hadrianus villa. Och den är väldigt stor, väldigt fin och allt annat än trång med turister. Tänk dock på att ta med en vattenflaska. Hadrianus är alltså en av Roms mäktigaste kejsare som åkte runt hela imperiet och lät bygga murar, framförallt i norra England. Och ville ha någon sorts paradissagolandskap, hans eget lilla Olympen, där han kunde förlusta sig och ta det lugnt och vara sig själv ett tag utanför Rom. Och den villan ligger alltså kvar och är en stor, häftig sevärdhet där man inte behöver trängas. Så det går med lite förnuft att uppleva antiken utan att för den del stå i kö i 2 timmar.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och åker man till Hadrianus villa, då får man inte precis se hur vanliga romare levde, det kan man inte påstå. Men reser man till stället som Pompeji till exempel,
eller Herculaneum som ligger en kort tågresa därifrån,
då är det ju något helt annat. Jag har inte varit på de här platserna, men det har du.
Ja, jag tågluffade dit på 80- eller tidigt 90-tal. Och det är alltså städer som täcktes av aska, pimpsten och lava år 79 efter Kristus. Och sen dröjer det till 1700-talet innan man börjar gräva ut dem. Man har hittat dem tidigare, så man vet att det ligger något vid Pompeji och Herculaneum. Det är inte helt okänt, men det dröjer till 1700-talet innan den neapolitanska kungafamiljen, huset Bourbon, bestämmer sig för att det här ska vi satsa på att finansiera utgrävningar av. För det ger ändå vårt kungarike och vårt land helt annan internationell prestige, och det hade man helt rätt i. Och sen blev det här en arkeologisk turistsevärdhet som kungligheter och kulturresenärer från hela Europa åker och tittar på.
Och det här fick ju, det här spelade ju roll.
Ja, det fick ju genomslag i arkitektur och mode.
Ja, precis. Den här stilen, alltså den här antika italienska stilen, den romerska stilen, det blev ju populärt.
Ja, inte minst när det gäller tapeter och väggmålningar, groteska som vi kallar det, för man hittade de här motiven i grottor i Pompeji. Mm. Kan man se spår av svenska gustavianska herrgårdar och i många andra länders miljöer också. Men här ser man då vardagslivet. Välbevarade, framgrävda tempel, teatrar, offentliga toaletter, mycket intressanta sådana, ruiner efter bagerier, barer, bordeller, massor av klotter, idrottsanläggningar, möbler, lyxiga trädgårdar, fontäner, skulpturer, alltså ett vardagssamhälle. Påfallande väl.
Ja, det är ju en stad. Allt finns ju där.
Och många gör då fel att de bara ser Pompeji. Herculaneum är delvis ännu bättre bevarat, men inte lika lyxigt som Pompeji. Lite mer vardag och har därför fått betydligt mindre turisthorder. Jag vill slå ett slag för Herculaneum också. Det är lite universitetsstad vid sidan av, lite mer vardag, lite mindre lyx. Lägger man ihop båda de här två på en dag så får man en väldigt fin bild av livet i det antika Rom. Man kommer antiken mycket, mycket, mycket nära. Och sen kan man ju fortsätta söderut och ta färjan över till Messina och se lite på Sicilien.
Ja, vi har varit väldigt mycket på Sicilien. Många, många gånger. Och jag skulle ju säga att kanske något av det absolut vackraste man kan titta på i hela världen är den grekiska teatern i Taormina.
Ja, du ska gå in dit och sitta eller stå högt upp och blicka bort mot Medelhavet och Etna.
Alltså där ligger hela Medelhavet och så ligger Etna i bakgrunden och så ligger den här magnifika ruinen i förgrunden. Det är helt...
Och vi har framförallt sett där i februari, då är det inga turister.
Nej, där. Man ska åka dit i februari, då är det tidig vår på Sicilien. Så det kan vara jätteskönt. Alltså. Det kan vara kallt och eländigt och regnigt också om man har lite otur. Men har man tur, då är det så här 18 grader varmt ute. Har man otur så är det 8 grader.
Ja. Och Taormina är speciellt för oss svenskar. Jag har haft stor, just den här staden, en liten stad på Siciliens östkust, har haft mycket stor betydelse för svenskar, för dit har alla åkt. Stig Järrel bodde där, Tage Erlander var ofta där med Aina och hälsade på, älskade staden, men framförallt
Rune Andreasson var där.
Precis, så alla som har läst en Bamse-tidning har sett Taormina.
Ja, det har de.
Det är farmor på Höga berget och allt det här, det är Taorminas.
Det är de kullarna och de... Bergen.
Han ritade inte in det grekiska templet med grekiska teatern, men annars så är Taormina, ja, det är Lille Skutt och Skalman som finns runt om hörnet.
Ja, har man läst Bamse så känner man faktiskt igen det här när man kommer dit.
Ja, så missa inte Taormina, som överhuvudtaget är en väldigt gullig liten stad med små gågator i övrigt, men grekiska teatern står i särklass. Rakt på andra sidan, om man då åker hela vägen bort förbi Palermo riktning mot Spanien och innan man kommer fram till kusten, då kommer man till Segesta.
Ja.
Långt, långt bort åt andra hållet. Och det är också intressant. Då har de en teater som är nästan uthuggen och en klippa högt upp mot berg.
Mm.
Som man får anstränga sig lite för att komma till. Det är hyra taxi eller ta någon buss och sätta av en halv dag. För det är inte mitt inne i en stad. Och då har du också ett mycket välbevarat tempel bredvid. Som man kan kanske inte gå rakt in i, men åtminstone spankulera runt i och få en stor skönhetsupplevelse. Inte vardagsliv, men det är väldigt, väldigt vackert och väldigt grekiskt. Sicilien var ju en grekisktalande ö under antiken. Det är inte italiensktalande eller latinsktalande, utan det var grekisk kultur under hela antiken.
Och inga av de här platserna det är inte fullt med turister. Åtminstone inte om man är där då lite före säsongen.
Segesta var vi i juli månad, tror jag, och det var inte trängsel. Eftersom de här finns inte med på de där japanska, amerikanska avprickningslistorna av vad man ska titta på, det gör Colosseum. Men Segesta, de flesta vet inte vad det är för något.
Nej, det är sant.
Kan du vara helt ensam? Och det är, du är inte helt ensam, men ändå ganska så lugnt om du åker till Piazza Armerina. Mitt på ön. och titta på den här romerska villan.
Ja, just det. Och det är där de har mosaiker.
Precis. Som du tog fantastiska bilder av och sen på kvällen blev du väskryckt.
Jajamensan.
Det var med passet också.
Jag blev av med allt.
Kamera, smycken. Och bilderna, nu hade jag tagit en del med min mobil. Men det är ett ställe man åker tillbaka till. Tänk er alltså en stor, lyxig, romersk villa/lantgods mitt på vischan. Tillbaka som Elon Musk eller Donald Trump vill ta igen sig lite och bygga en lyxig romersk villa. Alltså, det är ungefär så det skulle sett ut i så fall. Det är inte fattigmannabostäder.
Nej, absolut inte.
Men det intressanta för vår del är ju att det finns så mycket kvar.
Mm.
De här musikerna, framförallt med bikinibrudarna, minns du dem?
Ja, jag
som
minns
spelar
dem.
Volleyboll eller något annat som då man då har gjort upp damer som har roligt på stranden och klädda i bikinis. Gjorda under antiken. Och det är väldigt levande intryck att titta på det. Det är som om det hade gjorts i förrgår. Men det är 2000 år gammalt.
Mm. Sen finns det ju det finns en tempeldal i Agrigento också som är...
Valle dei Templi, precis. Med flera tempel i olika tidsperioder och antiker som ligger på varandra.
Och det är ett stort område.
Det är ett mycket stort område. Och inte heller... Det ska du ha en dag på dig.
Ja. Det kräver att man, skulle jag säga, hyr en bil.
Mm. Och ha tid på sig.
Mm.
Och kanske inte gör det i värsta högsommaren, för det är varmt.
Ja, Sicilien är ju en varm ö, så att dit åker man på våren eller lite senare på hösten och kanske inte i juni, juli. För då...
Se till att ha med sig vattenflaskor.
Mm.
Inte helt lätt att hitta sådana när man går omkring i en stor tempeldal.
Men annars finns det väldigt mycket att titta på.
Ja.
Din Jesusbok förresten.
Ja. Det är precis omslaget där har jag tagit. Det är från Cefalù, en katedral på norra delen av Sicilien. Det är
nu lämnar vi antiken.
Men det är, Sicilien finns det mycket att titta på oavsett vilken period man vill snöa in på. Cefalù, det är ju en normandisk katedral. Det är vi vikingar möter fransmän, möter italienare och hyr en greke som ska göra jobbet. Och då får du fantastiskt resultat.
Mm.
Jag kunde inte låta bli. Tog ett kort och sen blev det omslag på en bok. Mm. Jag är löjligt stolt över det. Men så här kan man alltså botanisera sig runt i enskilda regioner, öar eller städer. Det finns sånt här lite överallt. Akveduktlämningar till exempel.
Alltså, romarna var ju själva uppenbarligen väldigt stolta över sina akvedukter.
Ja, de var ju sura över att grekerna inte lät att vara med på världens sju underverk. Mycket sura och bittra. Och man kan väl delvis hålla med dem om man ser de här akvedukterna i Pont du Gard i Sydfrankrike.
Ja, förr i tiden tror jag faktiskt man fick gå på den, men det tror jag inte man får längre.
Nej, jag har inte varit där. Men du
har... Nej, mina föräldrar har varit där. Men jag har inte heller varit där. Jag har bara sett den på bild.
Nu vill jag då kissa en viss liten varningsflagga. För akvedukter i all ära, de är snygga och fina. Men alla akvedukter är inte antika. Det finns en myt som säger att när romerskriket föll glömde man bort allt vad deras gamla vetenskap och kultur hette. Detta är inte sant. Man kommer ihåg hur man bygger akvedukter. Så en del av de akvedukter som finns, Salerno, Spoleto till exempel, är från medeltiden. Så att man fortsätter att bygga akvedukter och hålla dem vid liv efter antiken också, om man har ekonomi till det. Eftersom det var en smart uppfinning. Man insåg att det här var verkligen ett världsunderverk som det gäller att hålla vid liv. Och det gör att det finns ganska mycket akvedukter kvar att titta på. Det finns betydligt färre riktiga hus, tempel.
Mm.
För de har man använt till stenbrott, såvida de inte har byggts om till kyrkor. Då kan man använda. Som Maison Carrée i Nîmes, alltså fyrkantiga huset på franska då. Det bygger man om till en kyrka, eller Pantheon i Rom.
Ja.
Och det är verkligen värt att se. Och det hade knappast överlevt om inte de kristna hade tagit över det och exploaterat det som en kyrkobyggnad. Och så har vi ju amfiteatrarna.
Ja.
Och de kan man använda som operahus, om man vill. Verona, Arles. Pola. Så det finns ganska mycket olika typer av offentliga byggnadsverk, alltså publika byggnadsverk att titta på, även i Mellanöstern.
Ja, precis. Eftersom romarriket var så himla stort.
Om vi talar om Bosra i Syrien, dit kan ni inte åka och titta för det är krig där, men blir det fred så är det en hisnande upplevelse med en fantastisk akustik. Står någon och sjunger ner på teaterscenen i Bosra och sen är det en enorm teateranläggning runt omkring där man kan sitta högt upp och akustiken där är i världsklass. Eller Gerasa, Gerasa, Jordanien, Petra.
Jordanien Petra är ett väldigt bra exempel.
Det är alltså hellenistisk arkitektur som araber har tagit över och sen införlivats med romarriket. Så åker man runt i Mellanöstern så kan man göra romersk turism och grekisk turism varenda dag och man blir imponerad där också. Liksom i Turkiet, Istanbul.
Ja, flera av de här platserna som vi har nämnt tidigare, de ligger ju faktiskt i nuvarande Turkiet.
Ja, som då var huvudland i romarriket, det del av romarriket som överlevde romarrikets fall. Alltså Konstantinopel blev den nya huvudstaden på 300-talet. Och där kan du, alltså min favoritgrej i Konstantinopel, Istanbul, det är den underjordiska jättesisternen.
Ja.
Man kan gå ned en trappa under jorden och se en belyst cistern med pelare och vatten överallt. Som då är en vattenreservoar från 500-talet, alltså det överlevande romarriket, som skulle fungera som någon sorts reservoar med dricksvatten och liknande för den här miljonstaden, åtminstone 100 000.
Ja, den här platsen heter Yerebatan Saray,
precis, underjordiska ska vi säga. Palatset. Men det är alltså inget palats under, det är en vattencistern, och sådana finns också lite här.
Ja, och det ser helt anonymt ut, för det här, det här sticker ju inte upp förstås, utan det är bara en trappa ner, anonym dörr, och så går man in och så får man, så går man mellan de här pelarna, och det finns ju fortfarande vatten där nere, så det är väldigt, väldigt suggestivt.
Man går på små träbroar i en underjordisk jättesal med pelare och vatten. Nu låter det som att vi gör turkisk turistreklam här, men det må vara hänt. Det här är en stor upplevelse som man inte ser någonting av ovan jord, utan det här måste du känna till. Man kan också åka till Ravenna i Italien, som är en i övrigt ganska tråkig stad, för den bombas sönder fullständigt under andra världskriget. Men en hel del mosaiker överlever i gamla kyrkor. San Apollinare in Classe, Galla Placidias mausoleum, San Apollinare Nuovo, San Vitale. Och det vittnar om hur romarna mycket väl kunde ta tillbaka Västeuropa om de bara ville. Italien lisade man ut försvaret i, men tog tillbaka det och behöll det en bra bit in på 500-talet. Och då hade man ekonomi nog att smälla upp de här fantastiska kyrkorna med de här underbara musikerna. Där man kan se kejsare och kejsarinnor och hovdamer och krigare avbildade, stirrande rakt i ögonen på dig som om de hade varit gjorda i förgår. Och det här är en stad som turister verkligen hoppar över. Eftersom den bombade sönder så pass mycket. Så
jag har aldrig varit i Ravenna.
Nej, då har du missat något. Jag tågluffade dit 1984 och jag var ensam i de här kyrkorna. Och jag fick ta lokalbuss för att komma dit. För det var inte så att det gick någon sorts guidad rundvandring, utan det här var kulturturism för den som var intresserad. Och det är sånt som jag minns jättestarkt, just för att det var en sån exklusiv upplevelse för att man var kulturbiten själv.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Men
jag vet ju att det finns större upplevelser att hämta om man åker till Tyskland.
Ja, vi åker faktiskt ganska ofta till Tyskland. Det får man väl ändå säga.
Till en stad.
Ja, vi har nog varit i Trier.
Många.
Ja, det är många gånger. Vi ska nog inte ens räkna. Vi har varit där många gånger. Och jag hade varit där innan jag träffade dig. Mm. Jag minns... det här var första gången jag var utomlands med mina föräldrar.
Jag
måste ju få berätta det här, för det här är faktiskt...
Hur gammal var du? Var du tonåring eller var du femåring?
Nej, jag var tonåring. Jag tror att jag gick i nian. Kanske till och med skulle börja gymnasiet, att det var sommarlovet efter nian. Så att den åldern... Nej, man tycker att föräldrar kan vara lite...
Pinsamma.
Lite pinsamma faktiskt.
Och det var de där,
ja,
vet jag.
Och vi hade alltid gjort resor i Sverige, för mamma och pappa, de tyckte att man ska titta på så. Vi var ute i naturen och vi tittade på kyrkor och vi gjorde massor med saker i Sverige. Men så tyckte de väl också att nu har vi nog sett allt i Sverige, så nu måste vi se lite grann av Europa också. Och då så kom vi till Trier och min pappa, han var jätteintresserad av historia.
Trier är alltså det gamla Augusta Treverorum, en av de här nya huvudstäderna som växer fram under senare antiken.
Ja, och det som framförallt han pratade om då när vi kom dit, det var ju Porta Nigra, den här bevarade, väldigt bastanta, stora maffiastads, alltså porten.
Svarta porten, ja, på svenska.
Och den här pratade han om tidigare, han berättade allt om den. Den byggdes någon gång efter 170 efter Kristus och är och fortfarande, den är magnifik fortfarande. Vet ni inte hur den ser ut så får ni googla.
Det är tack vare Napoleon, för han konstruerade den i början av 1800-talet.
Men i alla fall, vi kommer dit och det är hela vår familj och två vuxna och tre barn. Och min pappa, han är död nu, en ganska lång, välbyggd, rejäl person. Som han drabbades av någon sorts...
Till vardags en sansad läkare i Oskarshamn.
Ja, precis.
Fram till detta ögonblick.
Fram till detta ögonblick då han drabbades av någon sorts historisk psykos. Det kan jag inte säga. Men han blev väldigt inspirerad. Han blev inspirerad av de romerska soldaterna som han såg framför sig, hur de hade marscherat igenom här och de hade ridit igenom den här porten. Så helt plötsligt så sätter han fart igenom porten och liksom låtsas rider igenom den.
Var det folk runt omkring?
Det är klart det var folk runt omkring.
Ja, det är klart det är alltid folk. Detta är en stor sevärd.
Mitt minne av det här, det var ju att folk i princip slängde sig medan den här rejäla vikingen rider genom Porta Nigra och hans familj står bakom.
Skämdes du då?
Ja, jag tyckte det var lite jobbigt, tyckte jag faktiskt att det var då. Men jag kommer, nu berättar jag detta för alla, så att det är inte jobbigt nu längre. Jag tycker faktiskt det är lite roligt.
Men du har gjort om det här.
Ja, jag har gjort om det här, för nu har det blivit så här att varje gång vi befinner oss vid den här porten så rider jag genom porten. Jag har ridit genom porten med vår dotter. Jag har berättat den här historien. Jag var gymnasielärare för länge sedan. Jag berättade den här historien för mina elever då, för att jag tänkte, det är ju enda sättet för dem att komma ihåg att det här är viktigt.
Jag har inte jag nala på filmen när ni rider igenom den här.
Så att det kan jag säga så här, att ni som nu reser då till Trier i sommar, eller när ni än gör det, håll nu detta i minne, att ni måste rida genom porten.
För att hedra Roger Lindbergs minne.
Så sätt fart och rid genom porten.
Ja. Sen kan jag lägga till då, när ni klarar med det, fortsätter ni den här raka gamla antika huvudgatan rakt igenom Trier. Viker av i torget till vänster, där den stora domkyrkan ligger. Fortsätter sen lite till höger och kommer till den enda bevarade romerska palatsbyggnaden som finns kvar. Aula Palatina. Konstantin den stores egen stora kejsarhall, där man tog emot besökare, där man bestämde rikets politik och som man sen gör om till en kyrka och delar ärkebiskopspalatset. Det är därför det överlever. Tack vare bombningar i modern tid så har man sen fått anledning att bygga upp den och rekonstruera den så att det nu ser ut till arkitekturen ungefär som den gjorde på 300-talet efter Kristus. Och det enda platsen, så vitt jag vet, på jorden som vi har en så pass gammal, numera välbevarad, rekonstruerad palatsbyggnad kvar. Det var alltså där romerska kejsarna tog emot besökare på 300-talet. Numera den protestantiska kyrka, vilket innebär att den är stängd för högmässa och annat lite då och då. Men tajmar man besöket väl så kan man uppleva interiören i ett romerskt palats.
Vi kanske ska lägga till också att den här stadsporten då, Porta Nigra, ja. den gjordes också om till kyrka senare.
Ja, det är därför den överlevde. Ja,
så det är inte kyrka där nu längre, men man kan lösa biljetter och så kan man få komma upp och gå runt liksom, ja, och upp till. Och det är värt att göra det.
Det är alltså Napoleon. Som när han erövrar Trier och tycker att medeltida, alltså klipp och klistra, kyrkoarkitekter har verkligen förstört det här gamla antika romerska kulturminnet. Så han återställer det. Så vad man än må säga om Nappe i övrigt, så där gjorde han en insats för återställandet av romersk kultur. Sen finns det ju mycket annat i Trier. Du har en amfiteater som var inbyggd i stadsmuren.
Ja, och den badhus.
Ja, badhus, flera stycken. De kejserliga baden är mycket lättillgängliga för det ligger en stor parkeringsplats alldeles bredvid. Och så har du en romersk bro,
ja.
Römerbrücke som tysken säger. Den äldsta bron norr om Alperna. Som
den kör man fortfarande bil på.
Trafiken. Vi har gjort det många gånger, från 100-talet efter Kristus. Alltså bara det att den håller, det visar ju på att romarna kunde det där med det praktiska. Det var bönder och advokater. Det är inte filosofer och skönandar i första hand. De kunde det där med kloaker, broar, akvedukter och annat. Och bygger de en bro på 100-talet och gör den tillräckligt stor så kan du köra bil på den idag.
Så vill man ha mycket Rom på liten yta, då är Trier en väldigt bra.
Plus att det ligger i Moseldalen.
Ja, det gör det också.
Trabentrabach och Bernkastelkos och alla de här Beilstein.
Ni hör nu varför vi tycker att man ska lära sig tyska.
Ja.
Det är
notwendig, sehr gut. Gewesen. Jo, nej, men det här, Trier är en bra stad att utgå från om man i norra och västra Europa vill ha i sig en rejäl dos antik kultur utan att behöva trängas utanför Colosseum. Sen kan man åka till England.
Ja, du har till och med bott i England.
Jag har bott i England ganska mycket och det är inte svårt att orientera sig romerskt där. Det är alltså en romersk provins som romarna själva överger utan att vara därtill nödda och tvungna. De helt enkelt lämnar ön i början av 400-talet. Men de lämnar kvar ett romerskt badhus i Bath. En stor muranläggning i norr, Hadrianus mur, och det är alltså 118 kilometer romersk byggnadsverk. Jättestort, 4,5 meter högt.
Är den lika, ser den likadan ut över hela?
Alltså, nej, det gör den inte. Ju mer öde den ligger, desto mer välbevarad i den. Alltså, när den ligger nära byar och städer så har man inte kunnat låta bli att använda den som stenbrott under medeltiden och senare. Men mitt i ödsliga trakter, där är den mycket välbevarad. Med sådana här fort, housesteads till exempel, som idag är museer, museianläggningar och turistsevärdheter. Men det är ingen trängsel. Men det här är Hadrianus mur, värnet mot skottarna. Det är inte kinesiska muren, det är inte Colosseum, utan det här är bilburna kulturturister i norra England. De är inte jättemånga. Så det är en bra sevärdhet om man vill få i sig en stor, maffig romersk upplevelse utan att behöva trängas.
När man pratar om Bath, Bath måste ju vara, har ju fått namn från det här.
Spa-anläggning, precis.
Ja, måste ju ha fått namn från det här badhuset. En romersk badhuset.
Kurort.
Ja. Hur mycket av det är...
Alltså badhuset är kvar.
Badhuset är kvar?
Ja, det ser lite... Nu förlåt alla engelska, men det ser lite äckligt ut. Du får ingen lust att bada i poolen där. Men du kan lätt få en föreställning om hur läckert det måste ha varit på den gamla goda tiden. Problemet är att Bath är en modern stad också. Och en georgiansk stad, Georgian style, alltså sent 1700-1800-tal. Det finns fler intressanta byggnadsskäl att åka till Bath. Och det här ligger mitt i smeten. Så det är inte så att du får en stor romersk kulturmiljö överhuvudtaget i Bath, utan det är det här badhuset. Och det är välbevarat. Men som sagt, det har sett bättre dagar. Det var några millennier sedan det stod högt i kurs på sparturisters agenda. Och så här kan man åka runt i stora delar av Västeuropa.
Ja, en del
England,
föredrar ju att...
Nederländerna, Tyskland. Det är...
Jag tänker en del föredrar ju bara åka till städer och kanske inte hålla på att hyra bil och åbäka sig.
Ja, du kan se det i London. De har ett gammalt Mithras-tempel.
Vad är det?
Mithrium. Det var kristendomens värsta konkurrent på 100-200-talet efter Kristus. En religion som dyrkade den persiska ljusguden Mithras. som framförallt soldater tyckte om. Religionens största akilleshäl var att den var totalförbjuden för alla kvinnor, vilket gjorde kampen lätt att vinna för kristendomen. De hade dop genom att man dödade en tjur och hällde blodet över det i särskilda möteslokaler. Och en sån där möteslokal, ett mitt.
Jag förstår att det inte blev en...
Det blev ingen hit, nej. Men det var populär bland karakara i romerska armén. Och sådana fanns i Londinium, dagens London. Och det hittar man av en slump när man bygger om London City. Alltså mitt i city. Alltså där det är som allra mest bankpalats och försäkringskontor idag. Där hittar man ett sådant. Och här och var i London City finns det lite romerska murar. Vid Tower Hills tunnelbanestation till exempel kan man stöta på det. Men det är inte så att du ser det här och tänker, oj, antika Rom. Utan mer, vad är det där för någon mur?
Mm.
Det är inte så att London är en välbevarad antik stad. Tvärtom, den övergavs och byggdes om gång på gång. Går du däremot ut i landsbygden, gamla romerska städer, då kan du hitta en hel.
Då kan man
det kan du göra i Nederländerna, Tyskland och Frankrike och lite överallt. Men inte i Sverige.
Mm. Nu är det ju så här att vi lever i flygskammens tidevarv. Och det betyder att väldigt
och
många...
Och de höga bensinprisernas tidevarv.
Ja, och det betyder ju att väldigt många tänker, nej, det blir inte alls några bilsemestrar i Tyskland eller några flygturer till London eller något annat extravagant, utan det blir semester hemma vid.
Ja, stockholmare går på Historiska museet, ja, och inte på Colosseum.
Så om man nu är en så här riktig romvurmare, finns det någonting man kan titta på här då?
Ja, då får du besöka romerska lämningar på våra museer. Och är du stockholmare så är det här mycket lätt. Det räcker med att gå till Narvavägen och knalla in på Historiska museet, och där finns några riktigt spännande svensk-romerska sevärdheter. För vi kände till, eller våra förfäder och förmödrar kände ju till det.
Ja, man reste ju dit.
Inte minst för att bli en del av systemet och tjäna pengar.
Nej, men vi reste ju dit för att rasera alltihop.
Ja, säger de gamla barbarhypoteserna.
Nej, vi var där för det här var imponerande. Ja, man var imponerad om man ville ha en del av kakan.
Och importera föremål. Och romarna var ju inte dummare än att de insåg att vi var impade. Och försökte kränga saker till oss.
Mm.
Och sådana där grejer finns kvar. För det här är ju praktföremål som man vårdade ömt. Och därför så överlevde de och hittades och är då utställda. Till exempel på Historiska museet. Och min lilla favorit här, och jag hoppas du håller med mig, det är den lilla ölänningen.
Alböckemannen,
ja,
tänker
precis.
Du på?
Precis. Den här lilla söta statyetten som nästan ingen känner till och som folk passerar utan att glo på.
Ja, fast...
Vi känner till honom, ja. Men alltså, de flesta som går in i guldrummet på Historiska museet, de är med ute efter att se på guldet.
Ja, man blir väldigt bländad av de här halsringar och såna här saker. Men Alböckemannen, det är en liten statyett.
Ja, liten, men fin.
Och... Det är liksom en överkropp, eller hur?
Ja, precis.
Som en liten en byst, ja, kan vi säga.
Han har ett mustasch och lite pipskägg och så har han vad som uppenbarligen med all säkerhet är en romersk uniform på sig. Och det är säkert inget romerskt föremål. Han kan ha låtit tillverka det här själv på Öland. Det vet inte vad det här är gjort. Men han har med all säkerhet tjänat i romerska armén, kommit tillbaka till Öland. Att vi vet det här beror på att man har hittat massor av romerska grejer på Öland.
När man nu sitter och tittar på en bild av Alböckemannen, tycker du att det ser ut som att han har sitt skägg flätat?
Han har åtminstone polisonger lite flätat.
Ja, alltså, ja precis. Inte skägget, inte som att han har en skäggfläta som hänger ner från hakan, utan från öronen och framåt.
Det kan ju vara lite soldatmode. På 300-400-talet kanske.
Väldigt läckert. Det skulle man ju vilja se män på gatan som flätar sina polisonger så här.
Ja, jag vet tusen om jag har lust att göra det. Men det intressanta är att han ville bli betraktad så. Det här är en bild av en ölänning som var stolt över att vara romersk soldat och såg det här som en prestigegrej och se till att bevara den här skulpturen av sig själv. Och det är ett av många öländska romerska exempel. För Öland hade en storhetstid då. Det var en rik ö. med stor import från romerska riket, och säkert var det många ölänningar som åkte ner och tjänade i romerska armén. Annars är det svårt att förklara varför man har hittat så många romerska grejer just på Öland. Bara omkring 350 romerska guldmynt, solidi. Importerat glas, romerska skulpturer, till och med en öländsk avbildning av Herkules.
Det är inte illa.
Nej. Och här, samtidigt så har man då en hel del stora mäktiga fornborgar, en hel del offerfynd i Skedemosse från den här tiden som vittnar om att det har förekommit en hel del öländsk maktutveckling, ganska mycket krig, kontakter med romerska riket. Och den här Albökemannen, han har dessutom satt på sig falere, runda medaljer som romarna gav för duglighet i fält till soldater, och det har han på sig. På ungefär där han hade haft en BH om han hade varit en tjej. Så det här är...
Ja, det ser ut som att han har två små bröst som ser ut som två ansikten.
Ja, men det är falere. Det är alltså duglighetsmedaljer. Så han har varit stolt över det här. Så Öland blev då någon sorts svensk pendang till romarriket, där man kan uppleva den här typen av fynd om man går in på ett svenskt museum. Sen har ju Öland mycket mer att erbjuda som vi kanske inte har grävt upp än, som ligger och väntar på att man ska hitta det. Som inte ser romerskt ut, men vittnar om dramatiska händelser från exakt samma tid.
Ja, det finns ju hur mycket som helst.
Men hitta nya saker.
Ja, en av de senaste sakerna som man verkligen har grävt ut, det är ju Sandbyborg. Som för bara några år sedan, jag vet inte, när jag var där för kanske, vi säger att jag var där för 10-12 år sedan, då var det ett ställe där man kunde plocka lite champinjoner och så.
Det är väldigt vackert. Du sa det när vi blev ihop för länge sedan, att det är dit man åkte för att plocka champinjoner, och vi åkte dit och hittade ingenting.
Nej, då fanns det inga champinjoner.
Det var inte en människa.
Nej,
där.
Sen tänker jag så här, numera vet jag inte om man har lust att plocka några champinjoner där, för efter de här utgrävningarna har man hittat massor med döda människor i den här borgen som liksom, de har blivit överfallna och bara lämnade och döda, så de här champinjonerna vet jag ångrar lite grann att jag åt dem kanske. Men,
det är alltså en av de stora arkeologiska sensationerna i Sverige under de senaste decennierna, när man hittade massaken i Sandbyborg.
Det ligger alltså på sydöstra Öland.
Vätter mot Gotland och Baltikum.
Ja, precis. Då det ligger alldeles nere vid vattnet. Man åker ner på en liten fjösig väg och stannar precis vid stranden, och sen går man en liten snutt och så kommer man till den här platsen där man väldigt ofta är helt ensam, och så kan man ha en underbar picknick och bada fötterna i Östersjön.
Men omkring år 480 efter Kristus kom det folk dit nattetid, bröt sig in i fornborgen, massakrerade invånarna som lämnades att ruttna obegravda där de hade stupat, och där ligger de väl fortfarande, och hus och föremål under jorden fick stå kvar intakta.
Ja.
Och sen blev det här tabu att bo i.
Ja, man har inte bott där sen dess. Men nu i vår tid, alltså nu de senaste åren, så har man grävt ut här och ja, tidigare kände vi inte till det här.
Ja, så det finns att se. Sen har vi ju även fredligare lämningar. Det är inte bara krigar och massaker från vår tid. Vi har även importen av romerska prestigeföremål. Snyggsaker som romarna krängde till oss när de väl hade insett vad vi gillade. Då anpassade de sin produktion efter vår smak.
Ja, precis. Om man nu ändå ska besöka Historiska museet i Stockholm så kan man ju titta på glashornet från Östra Varv till exempel.
Ja, det ligger sydöst om Motala i Östergötland, och det hittades 1890. Man har då menat att det här är en gammal krigargrav. Det är för att man hittade svärd och lanspetsar och sköldbucklor och sånt där. Men som framförallt har fått folk intresserade för det och imponerade, det är att man hittade det här dryckeshornet av glas. Alla vet ju att vikingar och gamla järnåldersbarbarer, de drack ur horn. De skulle dricka ceremoniellt. Det ingår lite i allmänbildningen, och det här fattade romarna också. Men de fattade dessutom att glas, det är exklusivt lyxigt, och det betalade de där barbarerna jättemycket för. Så vi gör dryckeshorn av glas och snygga till det med lite inläggningar.
Nej, det är otroligt vackert.
Ja, och det här är alltså gjort för vår smak. Det är i glas.
Som ett ganska vridet horn och
omspunnet av vita och blå glastrådar.
Ja, det är jättefint.
Ja, och det är alltså exempel på praktisk romersk tankegång. nu har vi med de här svenskarna att göra. De vill ha det här och då tillverkar vi det glas. Och de har ingen egen glasproduktion. Alltså kan vi ta precis så mycket vi vill betalt för det. Och det lyckades och vi ställer ut det på museer. Så det här är alltså romerska speglingar i vår del av världen. Cirka 200 efter Kristus. Och förmodligen har man tillverkat det här i renlandet. Gissningsvis i Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Eller som vi brukar kalla platsen idag, Köln. Storstaden.
Ja.
Som var en viktig romersk garnisonstad. Åker man till Köln ser man inte mycket romerskt i stadsbilden. Du kan se det på museet, men det var alltså en plats som då vette mot det fria Germanien och därmed perfekt belägen för export av sådana här föremål till oss. Det är mycket att titta på.
Det finns mycket att titta på även om man inte lämnar Sverige under sommaren.
Ja. Ska vi höja våra horn för den här säsongen då?
Vi kanske höjer våra horn för den här säsongen.
Och så återkommer vi när vi flyttar in i tidig medeltid. Till Völsungasagan och Langobarderna och Brunhild och
annat. Och hjältar och drakar och
ja, Sigurd Fattnesbane och
det blir rafflande.
Karl den Store och hans bevarade skelett och allt det andra. Det är nästa epok som tar vid där romarriket följer väster.
Mm.
Inte den underbara tidiga medeltiden. Vi hörs då.
Mm. Tack för oss. Hej då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.